Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Vi mår egentligen bara bra om vi känner i grupp. Och det är väldigt viktigt för oss att kunna göra det. Och att då bryta sig ut ur gruppen och inte känna som gruppen känner eller som gruppen menar att man ska känna. Därför att man till exempel har tänkt efter kring någonting. Det kan vara väldigt, väldigt svårt. Det är kopplat till starka, ibland ska jag säga nästan panikkänslor. Alltså av att liksom inse att det som var min grupp kan jag liksom inte längre vara med i.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om känslornas filosofi och gäst är på nytt filosofen Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och aktuell med boken Världen vaknar, känslornas plats i människans liv. En vanlig föreställning är att våra känslor står i vägen för vetenskapens objektiva beskrivning av verkligheten och att vi därför måste frigöra oss från dem. Svenaeus menar att det är fel och argumenterar istället för att våra känslor är helt nödvändiga för att vi ska kunna förstå världen och dela den med andra människor. Vi samtalar om hur känslor formar vår värld, om skam och empati, om farliga gruppkänslor inom politiken och om de känslor vi bär med oss när vi står inför döden. Vårt samtal idag börjar med att definiera några begrepp. Svenaeus skriver om känslor, emotioner och affekter.
Jag använder termen känsla helt generellt, så att för alla typer av känslor överhuvudtaget. Så att allt ifrån när du har ont i magen till när du känner svartsjuka eller vad det än är för någonting. Det är liksom en helt generell term som jag använder den. Men sen finns det ju många andra ord som man använder för att prata om känslor. Ett sånt ord som man väldigt ofta hör, framförallt i en engelskspråkig kontext, är ju emotion, emotions. Emotioner är helt enkelt känslor som har ett innehåll, alltså som rymmer tankar på olika sätt. Som rymmer olika typer av uppfattningar och värderingar av världen och vår egen existens i världen och hur det är och hur det borde vara. Så att till exempel att vara förälskad i någon är en emotion. Också att tycka kanske att det är tråkigt på jobbet eller vara arg på någon. Eller, ja, det finns hur många emotioner som helst. Men det som är särskilt för emotioner i kontrast då till känslor som liksom bara är någon slags kroppsliga erfarenheter är just att de handlar om något.
Just det. Så en känsla kan vara att man har ont i magen. Den är inte värderande på det sättet som en emotion är.
Nej.
Den har någonting. Och sen har vi affekter också.
Ja, precis. Man kan säga att känslor kan vara att ont i magen. Emotionen skulle då kunna vara att vara rädd för att det är cancer eller något. Det skulle kunna vara emotionen. Affekter, som jag använder det, är helt enkelt ett ord för de liksom grundläggande olika, vad kan man säga, stämningslägen eller liksom känslolägen som man kan befinna sig i. Och de brukar man rada upp med utgångspunkt från såna här undersökningar som har gjorts framförallt av socialantropologer där man har försökt identifiera vissa då känslor, eller som man kallar då för affekter eller affekttillstånd som finns i alla kulturer. Och som man tror alltid har funnits hos människor. Och man brukar, det är lite olika, men allt ifrån 6 till en sån här 8-9. Alltså det som finns med då är sånt som ilska, glädje, ledsenhet, rädsla, förvåning, avsky. Ibland så tar man också med äckel, men det är ju ganska nära avsky.
Nyfikenhet
brukar inte vara med, men jag har med det i boken för jag tycker det är en så viktig känsla, nyfikenhet. Inte minst för en forskare eller filosof så är det en extremt viktig känsla. Och ibland så laddar man in ett par såna här grundläggande så kallade sociala känslor också som skam till exempel eller empati och sådär.
Och där menar man då att de här affekterna de är sanna för hela mänskligheten?
Ja, men grejen är då att när de här olika grundaffekterna börjar utvecklas till olika typer av emotioner på det sättet att de liksom blir kulturellt impregnerade och får olika typer av innehåll, då kan det ju uppstå hur många olika typer av emotioner som helst. Men det här är liksom grundbasen kan man säga i stämningslägena som verkar finnas överallt och som också verkar finnas med nästan direkt från att vi föds. Alltså mycket snabbt så kommer alla de här olika känslolägena att liksom aktiveras och finna. Det lilla barnet kan liksom skrika för att de är arga, ledsna, ja, hungriga. Behoven kan man inte med också, hungerkänslor. De brukar man inte räkna med bland grundaffekterna, men de skulle man kunna lägga till där också. Då, liksom. Smärta, hunger och så. Mm. Det är också generellt.
Mm. Just det. En sak som du skriver som jag tycker är intressant, du säger så här att människan, eller homo sapiens, har inte blivit en tänkande människa trots våra känslor, utan tack vare våra känslor. Så vi har alltså blivit tänkande varelser för att vi känner. Mm. Kan du utveckla det?
Mm. Jo, så är det ju. Jag tror att när man tänker efter så måste man inse att det är på det sättet. Och anledningen till att vi har kallat vår egen art för homo sapiens, alltså den tänkande människan, det är ju att vi har på något sätt velat säga att vi är någonting mer än de andra djuren. Vi är just tänkande, medan de då bara skulle vara kännande. Men då glömmer man ju bort att anledningen till att vi överhuvudtaget kan tänka är att vi har känt först. Därför att om vi inte kände någonting, då skulle ju ingenting angå oss. Och då skulle vi inte heller kunna utveckla några tankar som handlar om någonting. Så att tankarna fäster alltid på det sättet i känslor. Det är kanske inte alltid man tänker på det. Alltså vi har en bild idag av att vi liksom har lite grann sådär känslor bredvid tankar, bredvid perceptioner eller någonting i den stilen. Men de hänger ihop på ett väldigt speciellt sätt. Och känslan är liksom alltid i botten, skulle jag säga.
Kan du ge ett exempel på det? För att jag bara menar instinktivt när man hör det här, så blir det här är inte uppfattningen som man har av tänkande. Man ser verkligen det som något separat. Tanke och känsla är ju verkligen också i vår vardagliga vokabulär, så är det två olika saker. Mm. Men kan du ge ett exempel på det här, hur de hör ihop?
Jo, okay, jag ger flera exempel. Men alltså, redan när vi pratar om emotioner, alltså känslor som har ett innehåll, så bör man ju notera att de emotionerna är ju också tankar. De är ju kanske de liksom första tankarna. Man attraheras av saker i världen, eller man liksom repelleras, skräms av saker i världen, och sen på basis av det så liksom börjar man kanske tänka ut olika strategier för hur man ska förhålla sig till det här eller vad det egentligen betyder. Men anledningen till att man gör det är att man liksom först har känt av sitt tillstånd i världen och känt sig hotad eller attraherad eller arg eller vad det nu kan vara för någonting. Så att känslorna finns alltid där i botten. Det finns en ganska inflytelserik modell idag för hur man liksom uppfattar förhållandet mellan känslor och perceptioner och tankar som är förenklad och felaktig, skulle jag säga. Och den går ut på någonting i stil med att först har man perceptioner, någon slags sinnesdata eller någon slags information som kommer. Och sen så har man någon liksom slags kognitiv apparat som tolkar den informationen. Och sen när man har kommit fram till något, då kan man eventuellt känna sig rädd eller något sånt.
Men det är ju så man tänker på det.
Men det är inte så, det är precis tvärtom. Du är liksom, och det kan man också, tidsmässigt är ju det helt klart. Du behöver bara tänka på en sån enkel sak som rädsla. När du blir rädd så kommer du ju att liksom bli rädd innan du har tänkt något. Alltså, och det kan man också, det intressanta där är att känslorna är ju, vi är ju gjorda sådana att vi i vissa situationer ska kunna handla väldigt snabbt. Och när man blir väldigt rädd till exempel för en hund, så kan man faktiskt då uppleva att man först rör sig och sen kommer känslan efteråt. Den kommer liksom i kapp dig. Jag vet inte om du har känt det, jag har känt det i flera situationer.
Ja, absolut. Ja. Men du menar på att där har man blivit lurad egentligen. Känslan fanns där från början. Och du fattar att du känner den först senare.
Det fanns alltid ett stämningsläge. Jag skulle säga att vi befinner oss alltid i ett stämningsläge. Och det stämningsläget kan ju, om man liksom misstänker att det ska finnas en hund bakom nästa hörn, och man blir väldigt rädd för hundar, då förbereder ju stämningsläget för det här. Liksom, det gör en inriktad på liksom möjliga hot. Men det kan ju vara så också att man befinner sig i ett annat stämningsläge, någon slags liksom lättsamt, hoppsamt, och så plötsligt hoppar hunden fram. Och då, även inom ramen för det stämningsläget, kan ju då liksom hunden visa sig som någonting farligt. Och det som händer då är att man liksom snabbt agerar, samtidigt som också ens grundstämning helt förändras, så att man liksom är, ja, på sin vakt. Alla system i kroppen aktiveras ju för att man ska kunna fly eller skydda sig eller vad man nu ska göra för någonting. Så då ändras liksom det här grundläggande stämningsläget. Men stämningsläget finns liksom alltid där i botten. Och det kan också vara, det kan vara blandat ibland. Man kan ju vara så där, man kan vara lite ledsen samtidigt som man kanske är lite hoppfull för vissa saker. Eller man kan vara Man kan vara arg, tror jag, fastän man är ledsen. Man kan vara glad. Alltså det kan vara blandade känslor ofta. Och ibland så är det ju också svårt att veta exakt vad det är som man känner. Det är därför folk går till psykologen, så att säga.
Just det. Mm. Men här tar ju du hjälp av, eller du pratar om två stycken filosofer. Platon och John Locke. Platon som är antik filosof och John Locke som är 1600-1700-tal. Där de har ju en liksom helt skild syn på vad det här med tankar och känslor är. Kan inte du bara beskriva, om vi börjar med Platon?
Ja, alltså Platon skriver jag en del om. Locke skriver jag inte så mycket om.
Du säger att han pratar om sinnen, att först vi kan bara förstå världen genom våra liksom sinnesförnimmelser.
Då kan man säga att jag presenterade redan Locke. Det var den här första idén som jag pratade om tidigare. Det här med att man först får perceptioner, sen tolkar, sen kommer känslorna. Mm. Platons idé är ju på något sätt att känslorna, de finns naturligtvis, men de är ytterst någonting som liksom gör oss till mindre till människor än tankarna. Det är liksom tankarna vi ska satsa på något sätt. Liksom. Och det har ju att göra med att Platon tror ju egentligen inte att den här världen som vi lever i, där vi sitter så här och dricker kaffe och bara pratar i en podd eller vad det är för någonting, det är ju inte den riktiga världen, utan det är ju en slags avspegling av det som han kallar för formvärlden eller idévärlden. Så vi lever liksom i en slags skuggvärld, och om vi då ska kunna komma åt den där verkliga världen, då är liksom vår enda chans att tänka tillräckligt bra. Känslorna binder oss bara kvar vid den här skuggvärlden, och det är därför om vi liksom ska kunna bli i högsta potens människor, då bör vi bli en slags rena själar. Vi bör skilja oss från kroppen och känslorna, eftersom kroppen och känslor är någonting som binder oss till det här livet och distraherar oss. Det gör att vi måste äta eller liksom bli kära i varandra. Vi egentligen borde sitta ner och ha filosofiska diskussioner och bli klokare och klokare istället. Liksom.
Han tror helt enkelt på att det finns någonting som heter rent tänkande, kopplat, helt frikopplat från känslan.
Ja, han tänker sig att känslorna har att göra med kroppen, och det har han helt rätt i. Det skulle jag ge honom rätt i. Men han tänker sig också att själen helt kan skiljas från kroppen. Om man blir tillräckligt mycket filosof så kommer man att kunna kasta loss. Det är en slags variation på en slags nästan buddhistisk reinkarnationslära, kan man säga. Det är samma idé där, att det kroppsliga, det sinnliga, det är ytterst en slags skenvärld som vi bör lägga bakom oss, så att säga. Mm.
Jag vill ändå bara försvara honom i en punkt innan vi släpper det här. För jag tycker det här är ju väldigt fascinerande.
Jo, det här var ju väldigt schematiskt, men du får ju skjut.
Jo, men det är ju att han har ju det här som jag tycker är så briljant. Det är många idag som kritiserar Platon. Man säger, men han är ute och hojar på en del punkter. Men jag tycker en sak som han gör helt briljant, det är ju att han pratar om det här att vi kan förstå när en häst inte längre är en häst. Alltså vi kan titta på en häst och så ser vi att det är en häst. Och sen kan vi liksom se varianter på olika hästar. Men vi förstår plötsligt när någonting är en åsna. Vi kan liksom skilja på en häst och en åsna. Och vi kan skilja på en bil och en häst också. Alltså det här med att på något sätt att vi kan sammanfatta världen. Konceptualisera världen. Vi kan liksom urskilja världen, kan man säga. Och det i min förståelse av Platon, så är det rena tänkandet. Det är någonting som kommer till oss helt oberoende av vad vi känner.
Ja, jag skulle nog inte säga att det gör det. Att det kommer till oss alldeles oberoende av vad vi känner. Men du har ju naturligtvis rätt i att vad man gör när man blir en i någon mån tänkande varelse, det är att man begreppsligt sorterar världen. Och det gör man ju redan, precis som du säger, i varseblivningen. Mm. Så att inom ramen för emotionerna så kan man ju till exempel vara rädd för eller tycka om hästar. Och då känner man ju någonting som också rymmer ett begrepp. Så att det är inte det att, jag menar, min idé, vi ska väl komma till det, jag har en mer fenomenologisk utgångspunkt när jag närmar mig känslorna. Men min idé är ju naturligtvis inte att vi ska liksom försöka bli mera känslomänniskor eller liksom slänga tankarna över bord eller någonting sånt. Jag är ju intresserad över hur känslor och tankar sitter ihop. Och hur vi liksom inte kan tänka de här tankarna utan att känna. Och i Platons fall, jag menar, om du har en slags sinneserfarenhet av en häst, så känns ju den sinneserfarenheten, skulle jag säga. Alltså de sinnes, liksom, känslor som vi kanske tänker mest på, det är ju med känslan, om vi liksom bränner oss eller gör ont eller någonting sånt. Men jag skulle säga att i lyssnandet, i hörandet av någonting eller i seendet av någonting, så finns en känsla just av att någonting är där utanför mig, en häst till exempel, som jag liksom på något sätt uppfattar som intressant eller som skrämmande, eller om jag tycker väldigt mycket om hästar så känns det varmt kanske. Så att det är inte så att det finns några sådana perceptioner eller ens tankar om hästar som är helt känslofria. Jag ska säga, jag ska gå så långt som att säga att till och med tanken 2 + 2 = 4 alltid sker i en viss, liksom, från ett visst känsloperspektiv. Det är en väldigt radikal tes, men jag tror att det är så.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du säger att du har ett fenomenologiskt perspektiv, och det är ett litet klurigt ord som man stöter på om man håller på lite grann med filosofi. Vad är fenomenologi för någonting?
Precis, många har svårt att uttala det.
Jag är glad att jag lyckades.
Du lyckades jättebra.
Ja, tack.
Jag brukar inte staka, men det är bara för att jag har sagt det så fruktansvärt många gånger. Ja, fenomenologin är ju helt enkelt en slags filosofisk skola som börjar omkring år 1900 ungefär, och som först omfattar tyska filosofer kan man säga, Edmund Husserl, Martin Heidegger. Och sen liksom migrerar lite grann till Frankrike, till sådana här filosofer som Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Beauvoir. Och då blir den också mer eller mindre synonym i vissa liksom varianter med det som man brukar prata om som existentialism. Men fenomenologi är liksom det första, och Husserls tanke är just att man ska gå tillbaka till det som man kallar för erfarenheten själv. Så tanken är att man liksom ska ta avstamp i sitt filosoferande i ett första persons perspektiv, ett slags vardagsperspektiv. Det kanske låter självklart, men det är inte så självklart. Därför att för många filosofer, och framförallt inom ramen för liksom vetenskap eller empirisk vetenskap, så har man inte alls ett första persons perspektiv. Man har ett tredje persons perspektiv på världen, där man liksom söker efter olika typer av orsaksförklaringar eller någonting i den stilen. Att man försöker liksom förklara hur någonting har uppkommit till exempel, som en känsla. Och man kan titta på min hjärna nu kanske, om du hade en bra liksom scanner där hemma. Du har inte det, du får bygga ut studion. Ska man kunna kolla på varandras hjärnor. Och då tittar man ju på, om man då är intresserad av känslan, så tittar man ju på känslan då utifrån. Man studerar den som en form av vetenskapligt objekt. Men idén med fenomenologin då, om man ska ta känsloexemplet, det är just att gå tillbaks till känslan, hur den känns, och också vad den har för funktion i vårt sätt att liksom på olika sätt närma oss och förstå världen. Jag skulle prata om att man etablerar ett slags perspektiv genom känslan, det är därför den är primär. Och man behöver liksom alltid ett perspektiv för att sen också kunna handla och tänka och varsebli. Man måste ha en plats. Man måste vara någonstans. Man måste liksom kunna röra sig i en omgivning. Och det gör man alltid från ett slags upplevt första persons perspektiv. Så det är därför man bör liksom tänka med det. Eller fenomenologen skulle säga, ta det som en slags utgångspunkt. För att förstå hur olika mänskliga erfarenheter är strukturerade. Och också hur de handlar om den omvärld som vi delar med varandra.
Men den tar avstamp då i i sig själv. Man börjar från sig själv.
Ja, man tar avstamp från de erfarenheter man har av någonting. Och sen beror ju allting på vad man är intresserad av. Jag har varit intresserad av sjukdomens fenomenologi till exempel. I den här boken så handlar det om känslans fenomenologi. Men man skulle ju också kunna studera konstverkens fenomenologi eller kanske matlagningens fenomenologi, vad vet jag liksom.
Hur skulle man göra matlagningens fenomenologi?
det skulle ju utgå från alltså allra mest grundläggande då, hur man gör skulle jag säga när man lagar mat. Och varför gör man det? Man gör det för att man är hungrig. Använder man sig av vissa saker när man lagar maten? Liksom, hur uppfattas den genom de olika sinnena? Hur äts den? Gör man det tillsammans? Alltså alla sådana här saker. Då skulle det kanske snarare bli måltidens fenomenologi eller någonting i den stilen. Men det är liksom ett vardagsvärldsperspektiv. Det är ett perspektiv där vi är människor som gör saker med varandra. Men det är ändå så i detta görande och erfarande att jag har mitt speciella perspektiv på världen. Det känns på ett speciellt sätt för mig att sitta här just nu och prata med dig. Och det känns på ett annat sätt för dig. Jag kan inte veta exakt hur det känns för dig. Jag kan misstänka det om du plötsligt ska börja grimasera eller någonting sånt. Att du har ont eller att du tycker att det inte går bra eller någonting i den stilen. Men jag kan inte fullt ut träda in i ditt perspektiv. Alla har sitt perspektiv så att säga, på världen.
Just det. Och då finns det ett perspektiv som vi tycks dela som jag tycker är fint som du berättar. Det är den här, en känsla av att finnas till.
Ja.
Vad är det för någonting?
Ja, alltså om man går in i den här fenomenologiska idén om att studera första personsperspektivet. Så tror jag att det man kommer finna där. Det är dels en slags liksom öppning. Alltså världen måste visa sig ur ett perspektiv som någon form av liksom organiserad helhet. Men i basen av den här stämningen som öppnar upp världen, vare sig det handlar om liksom rädsla eller ledsenhet eller glädje, så finns det alltid liksom en strömmande livskänsla. Jag skulle säga en jag-känsla, en känsla av att vara jag. Den är alltid med mig så länge jag lever och är vaken. Så finns det en slags liksom fredriskhet i botten. Mm. Den kan kanske förändras över tid. Och jag menar, mycket kan förändras på det sättet att jag kan vara glad eller ledsen. Eller jag kan liksom träda in i olika omgivningar. Den här stämningen som är basen, den kan ändra sig. Men den kan aldrig ändra sig på det sättet att den här jag-känslan, den här strömmande livskänslan försvinner. För den är jag. Och den... Den kan också, eller har i alla fall bara hittills vad vi vet, uppkommit hos liksom kroppsliga varelser. Så den har mycket att göra med kroppen. Man kan också försöka rikta sig mot den jag-känslan och ställa sig frågan om var den sitter någonstans. Jag tror den kan sitta på lite olika ställen i kroppen, och den sitter väl alltid i hela kroppen på något sätt. Men beroende på vilken, om man känner sig orolig eller glad, så kan det kännas på lite olika sätt. Men det intressanta med jag-känslan är ju att den fångar lite grann det här med humör också. Därför att vi har ju olika läggningar. Det la ju redan de gamla grekerna liksom märke till. Att vissa är lite mer pessimister, vissa är mer optimister. Vi är liksom lättare att fyllas upp av vissa känslor än andra. Och det gör oss också olika. Va? Och det där finns med i den här strömmande jag-känslan, ska jag säga.
Och de trodde ju verkligen det på det du tror på. Mm. Det här med att det var ju olika kroppsvätskor som var... som man hade mer eller mindre av, som gjorde de här temperamenten. Mm. Så det är ganska, eller hur, de skulle hålla med dig om att den här bakgrundsstämningen som du kallar den, den är liksom, det är en vätska.
Ja, det är ju inte en vätska.
Nej, men de tänkte så.
Ja, de tänkte det, precis. Men det har vi ju övergett. Det som vi spekulerar kring idag är ju snarare om det huvudsakligen har att göra med någon slags elektrokemiska processer i hjärnan eller signalsubstanser, andra typer av vätskor kanske. Så att, men det är ju ändå, det är ju också de här gamla grekerna, alltså när de gick över då till att prata om gul och svart galla och blod och sådär, då gick de lika över i tredjepersonsperspektivet. Då var det ju utifrån perspektivet. Mm. Och idag så är tredjepersonsperspektivet snarare att lägga mig i CT-scannen. Liksom.
Mm. Just det, ja, men intressant. Ja, men så att Och här kommer vi till något viktigt ändå, att det här första perspektivet, det här att vara Fredrik eller att vara Benjamin, det är en känsla. Mm. För du går ju i clinch mot den mest klassiska av alla filosofer, Descartes, som säger jag finns för att jag tänker. Mm. Tanken är beviset för att jag finns. Du skulle säga känslan av att vara Fredrik är ett bevis på min existens.
Ja, det skulle jag säga. Jag menar, vi kan komma in, alltså Descartes hade ju också en teori om känslor, men om det handlar om det här argumentet för att, hur man kan veta att man finns till, då är ju inte det här med cogito ergo sum, det här liksom kognitiva tvivlet där man liksom kan, ja, är det inte verkligen så att jag befinner mig i någon slags matrix eller hela det här, där man liksom kan föreställa sig att allting bara är någon slags datagenererad fantasi eller någonting sånt. Alltså, om människor verkligen tror att om de verkligen tvivlar på att de finns till, då är tortyr det absolut bästa sättet att liksom få dem övertygade om att de finns till.
det är att vakna i världen.
Ja, det är att bli helt förvissad om att man existerar. Och det är ju därför som så mycket filosofiskt tvivel också är en slags liksom tankeoperationer för att ställa saker på sin spets. Man kan komma fram till intressanta saker genom Descartes tvivel, men han tvivlar ju inte på att han finns till. Det gör han ju inte.
Nej.
Och Hume har det så fint. Han har det ju så bra uppdelat, för att han håller ju på med det mest radikala tvivlet av allt. Han försöker ju till och med tvivla på att den här grundläggande jagkänslan, han försöker gå så långt. Att han säger att vi kan inte ens veta det. Det är bara någon strömmande perception. Vi kan inte vara säkra på det. Och så. Men jag skulle inte hålla med om det. Jag tror att den fenomenologiska analysen visar att den här strömmande livskänslan, det är liksom själva grundsubstratet. Men det fina är att Hume säger ju att sen går vi naturligtvis tillbaks liksom, till tesalongen eller pubben och liksom, eller vi går till jobbet, och då kan vi inte hålla på att tvivla på det här. Det vore ju vansinnigt. Liksom. Så att han är helt klar över att det här är en slags filosofisk laboratorium. Liksom.
Bildningskomplexet sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa. Och jag har med mig Filip Egerup som är kommunikatör på Akademikernas A-kassa. Välkommen.
Tack så mycket. Jätteroligt att vara här.
Min första fråga är, vad är egentligen en A-kassa?
En A-kassa betalar ut pengar till den som förlorar sitt jobb. Och som mest kan man få upp till 80% av sin tidigare lön, upp till 33 000 kronor. Så en A-kassa, det är en försäkring som täcker in lön helt enkelt.
Mm. Och vilka är ni då på Akademikernas A-kassa?
Akademikernas A-kassa, vi är Sveriges största A-kassa och vi har över 775 000 medlemmar. Hos oss så behöver man vara en akademiker med en högskoleutbildning för att bli medlem.
Mm. Och vilka skulle du säga är huvudanledningarna till att bli just medlem hos er?
Jo, men det är just det med din högskoleutbildning. Om du har en sån, då kan du vara med oss genom hela arbetslivet. Och då spelar det ingen roll vilken bransch eller vad du jobbar som. Utan det är högskolepoängen som förenar alla akademiker i Akademikernas A-kassa.
Och vad är det man får då om man blir arbetslös?
Man får ju såklart pengar då helt enkelt om det är bra med din lön. Och som vi sa tidigare så kan man få 80% upp till 33 000 kronor. Så det är en trygghet liksom att vara medlem i en A-kassa.
Mm. Och vad kostar det i månaden?
Det kostar bara 130 kronor.
Och ett sätt att bli medlem är att gå in på akademikernasakassa.se/bildningskomplexet. Och jag kommer också länka till det här i avsnittsbeskrivningen. Ett jättestort tack Filip att du kom till podden.
Tack så mycket. Superkul att vara med.
Du pratar ju om det här spegeltestet vid 1,5 års ålder kan göra och bli medveten om att man existerar. Kan du berätta vad spegeltestet är?
Ja, men där måste man ju skilja på lite olika saker då. Därför att jag sa ju tidigare att man vaknar upp för första gången i livmodern. Så att redan någon gång från vecka 24 kanske, det är alltid omstritt precis när det är. Men någonstans andra halvan, definitivt tredjedelen av graviditeten, så finns liksom en erfarenhet att vara till. Fostret kan känna smärta. Och så fort bebisen kommer ut så finns ju känslor av frustration eller ledsenhet, ilska. Alltså de här tidiga affekterna som vi pratade om tidigare, de finns ju med tidigare. Och bebisen känner ju det liksom. Och sen efter bara kanske 6 veckor något sånt så upptäcker bebisen också sin omgivning. Man kan få ögonkontakt. Och då är man ju, man kan säga att man är tillsammans med bebisen och bebisen är tillsammans med mig. Och man kan till och med upptäcka världen tillsammans. Du vet, att titta där och krypa iväg. Och sådär, vid 9 månader så kan bebisen vara rädd för att bli ensam på det sättet. Att om mamman eller pappan försvinner så kan de börja skrika och sådär. Men allt det där, det är fortfarande bara liksom medvetande. Det är inte självmedvetande. Självmedvetande är någonting annat. Och självmedvetande uppkommer för första gången omkring 1,5 års ålder. Och det kan man testa genom att sätta barnet framför en spegel. Jag kan beskriva hur det går till också. Men man ska notera att det är ju inte genom spegeln som de flesta bebisar blir varse av sig själv på det här sättet. De blir helt enkelt varse om de andras blickar. De ser plötsligt att, aha, han eller hon eller den eller det ser mig.
Men kan du inte bara berätta det här spegeltestet, för det är intressant.
Ja, okej. Okay. Ja, visst. Ja, det är, man gör ju helt enkelt så att man tar bebisen och så sätter man ett svart... Man tar en tuschpenna och så sätter man ett kryss i pannan på bebisen eller någonting sånt. Och sen så tar man fram spegel och sätter framför. Och innan 1,5 års ålder, lite grovt då kommer bebisen att sträcka sig efter spegeln. Efter att peka på krysset i spegeln. Men vid ungefär 1,5 års ålder så börjar de istället då greppa efter sin egen panna. Mm. Och det ska då visa, eller visar att de förstår att det här andra barnet i spegeln inte är ett annat barn, utan det är de själva. Mm.
Och det, jag tyckte det var så häpnadsväckande att läsa i din bok att när man förstår det, den första känslan som kommer, när man förstår att det där är jag, det är inte en spegel, då känner man skam.
Ja, eller i alla fall förlägenhet kan man säga. Ja. Alltså man kan, det är väl på en skala, men det är någon form av liksom förlägenhet, olust, skam. Och det är ju väldigt talande då, för att man kan ju tycka att man borde bli jublande glad över det där. Och det fanns ju psykoanalytiker som Lacan till exempel, han trodde ju det också. Han satte spegeltestet 1 år för tidigt och trodde att bebisen blev glad. Liksom. Det var totalt helt fel. Men sen har man ju gjort mycket mera liksom, vederhäftig forskning kring småbarn. Och det verkar vara så att det är just en slags förlägenhet. Och vad beror det på då? Eller till och med skam? Ja, det beror på att man liksom... Det är första gången man inser att liksom de andra har koll på en. Och man kan på något sätt liksom misslyckas med att leva upp till deras förväntningar. Innan dess finns ju mer av en slags liksom, mer naiv, en slags oskyldig glädje över att finnas tillsammans med andra. Men man har liksom inte upptäckt sig själv som egen spelare i leken. Och det verkar att så fort man gör det så blir man orolig på det här sättet.
Och det där är ju det är bekymmersamma nyheter som du kommer med. Nej, men alltså, jag tänker att det är den här sociala pressen. Jag tänker att alltså, en del av att vara ofri i tanken, tycker jag. Alltså, att vara ofri i sina åsikter. Och vara, alltså, att, jag ska säga... uttrycka sig. Jag tänker när jag gör den här podden att det finns... Jag har märkt att jag är ofta orolig för vad folk ska tycka och tänka. Mm. Och när jag delar det här på sociala medier, jag är rädd för att bli kritiserad. Mm. Vilket har... Liksom, ursprunget är ju den här... Jag har andras blickar på mig. Jag skulle ju verkligen inte vilja känna den känslan. Men det verkar vara en... Det verkar, som du säger, det verkar vara någon slags grundton.
Det är en grundkänsla och den... Vi kan ju komma till det också. Den är också liksom början till de här starka gruppkänslorna som du pratar om. Där man liksom kan frukta att inte få vara med i gruppen längre just för att bli kritiserad då. Att det liksom inte på olika sätt liksom räcka till eller vara den som man borde ha varit. Men man kan ju också notera att det är en slags viktig moralisk grej också det där. Och det är ju tudelat därför att skam kan ju vara så stor känsla att det gör människor så bedrövade att de blir psykiskt sjuka. Eller, du vet, det är en farlig känsla skam att känna skam. Men det är också det här att liksom träda ut i ett socialt rum där man förstår att man kommer bli bedömd av andra. Det verkar ju hindra människor för att göra en massa ofog, så att säga. Det har en viktig moralisk funktion på det sättet också.
Just. Men jag tolkar också som att du... i samband med spegeltestet kopplar ihop det här med empati också. Mm. Att man förstår också att så här, det finns andra människor än jag själv. Mm. Och att vi på något sätt har ett ansvar för varandra. För om inte jag missminner mig så skriver du också att kanske den starkaste grundkänslan som finns hos människan är just empati. Att man kan kanske till och med tolka det här spegeltestet som att den aktualiserar en... empatisk förmåga för andra människor.
Nej, men det gör den inte. Alltså det dröjer lite till. Det tar, alltså empati, det lilla barnet kommer kunna känna empati kanske, man brukar säga 3-årsåldern kanske eller någonting sånt. Det är lite, allt det här är ju lite olika. Någon kanske klarar spegeltestet redan när de är 1 år och 2 månader. Så det kan vara lite olika och det behöver inte betyda att någon är smartare än någon annan eller så. Men det man ska säga om empati, det som är så vansinnigt tycker jag spännande med empati och när jag liksom skriver att det är en grundkänsla, det är ju att det enda sättet på vilket ett litet barn kan liksom bjudas in i världen och vara med oss på olika sätt. Det är ju genom empati. Det är så vi förhåller oss till små barn. Liksom, åh, du har slagit dem. Man ser ansiktsuttrycket när man vänds mot dem. Man visar ju den här typen av medkänsla på olika sätt. Och man försöker liksom sätta sig in i, jaha, tittar du på den? Ska vi leka med bollen? Alltså, man visar mycket empati med små barn. Och det intressanta är att man gör det innan de själva kan känna empati. Så att empati är liksom en känsla som väcker successivt det här självmedvetandet som då också väcker skammen eller förlägenheten. Det är liksom en effekt av att någon har visats empati. För typiskt går det ju inte till så att lilla barnet upptäcker sig själv i spegeln, utan det är ju de här olika sociala situationerna där man känner de andras blickar. Och det gör då att barnet sen under kanske vid 3 eller 4 års ålder själv också börjar liksom visa upp ett empatiskt beteende och känna empati för andra. Och också kunna känna det här med rättvisa kommer ungefär samtidigt då. Så här, varför fick han mer glass än jag? Liksom? Och först ser det ju alltid att han fick mer glass än jag. Men efter ganska kort tid kan det också visa varför fick jag mer glass än han? Och då är det ju verkligen rättvisa känsla i den här mer utvecklade bemärkelsen. Så de här tidiga moraliska känslorna, de kommer där i 3-4 års ålder. Men de föregås av att man själv har blivit visad empati. Och också på något sätt insett sin egen existens och därmed också blivit bekymrad över den på något sätt. Liksom det här att nu måste jag, hur ska jag fixa det här? Liksom det,
ja. Och när vi pratar om empati som känsla så det här vet jag att du har också berört tidigare i andra böcker som du har skrivit. Men det är ju i det terapeutiska samtalet. Om du går till en terapeut så är den empatiska delen så viktig. För du pratar ju om att en AI kan ge de rätta svaren men saknar empatin. Kan du berätta vad empati har för vår liksom, terapeutiska roll?
Ja, men alltså empatin är ju i grunden en slags förmåga, en spontan förmåga kan man säga. Det är någonting som liksom sker spontant i de flesta situationer, i alla fall på en grundläggande nivå, att man liksom känner in andras känslor. Och det gör man för att man finns tillsammans kroppsligen i rummet. Det är det mest basala. Liksom, att andra finns framför en och liksom man ser på olika sätt hur de mår. Och det är framförallt sån här, när man ser att de har ont eller de är ledsna. Det är framförallt den typen av känslor som liksom väcker empati och det här inkännandet. Och basen då i inkännandet är att man liksom spontant försöker försätta sig i, föreställa sig i hur de har det. Och vi är ju ihopkopplade så som människor. Det kan man ju också liksom förstå genom att genom psykologisk vetenskap, genom det här som jag pratade om tidigare med biologi och så. Vi är gjorda för att samverka på det sättet, för att känna in varandra. Och grejen med en AI då, anledningen till att en AI inte kan känna empati, det är ju att AI har inga känslor. Den har liksom ingen kropp. Den har ingen biologisk kropp. Den kan inte känna att någonting angår den. Utan vad en AI gör, det är ju att den kan liksom på något sätt, på olika sätt läsa av saker omkring sig enligt vissa typer av algoritmer. Och sen kan den generera någon form av output. ChatGPT är den kändaste nu. Liksom. Man kan liksom föda in en fråga och så kan man få ut ett svar. Men det bygger egentligen bara på algoritmer och sannolikhetsberäkningar. Så att AI har successivt blivit väldigt mycket duktigare på att simulera empati, skulle den ju kunna göra till exempel. Man kan ju producera ganska bra simulering, men det är ingen riktig empati på det sättet att det finns någon liksom, inne i AI som känner för dig. Så att frågan är ju då om det finns ju två lägen. Alltså, kan den simulera så bra att vi går på det? Liksom? För då skulle man ju kunna tänka sig att det funkade.
Ja, det är det enda som är viktigt. Ja. Eller hur? Alltså, köper vi det eller köper vi det inte?
Ja. Men är det enda som är viktigt då? Alltså, det kan man ju tänka kring. Som det är nu, har ju funnits såna här AI-psykologer faktiskt ända sedan 60-talet. Och de har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Och de används ju en hel del. Man kan ladda ner dem i en app i telefonen och sådär. Och har den som en slags psykolog eller stöd. Och de som gör det, de har ju fått veta att det är en AI. Så de vet ju att den egentligen inte känner. Men man skulle ju naturligtvis också kunna lura folk. Och det kanske skulle kunna göra det ännu mer effektivt. Va? Men det är ju mycket KBT på nätet. Och det kan ju vara direkt genom datorn. Men alltså, den filosofiska frågan då skulle jag säga är ju, spelar det någon roll om det finns någon där eller inte. Om simuleringen är tillräckligt bra så kanske det räcker. Och där ska jag säga att idag så är inte simuleringen tillräckligt bra. Inte i en sån här att vi skulle sitta framför varandra i ett rum i alla fall. Och kanske inte ens om vi skulle tala över telefon. Möjligen är den nästan lika bra, inte riktigt, men om man bara skriver sms till varandra på en telefon. Liksom. Men det kommer nog också bli svårt att göra botten bättre. Därför att det här med att läsa av andra människor och deras känslor i ett socialt sammanhang, det är ganska avancerat. Alltså det är mer avancerat än man tror och mycket svårare att programmera. Och det har att göra med att känslorna och samtalet kan ta väldigt olika typer av vändningar. Alltså den här typen av värderingar som vi gör av situationen och det som vi är intresserade av, det kan liksom ändras hela tiden på ett sätt som AI kan ha väldigt svårt att liksom hänga med i. Bara en sån sak som att till exempel läsa av mina ansiktsuttryck just nu, det skulle ju en AI kunna göra. Det finns ju sådana program, de använder ju dem redan. Det kan vara ganska svårt till exempel att skilja på ett leende som indikerar att jag är glad eller ett leende som snarare handlar om att jag är nervös eller någonting i den stilen. Så att det finns rätt mycket svårigheter innan vi har en AI som kan sköta din podd så åt dig. Så att säga. Det är mycket kvar där. Ibland kan man tro att man är väldigt nära, men det är man inte om man pratar om den här typen av verkliga liksom, situationer när man sitter i ett rum och verkligen interagerar med varandra.
Verkligen. Men filosofiskt vad det här aktualiserar, det är liksom ändå när vi pratar om känsla, vad är en känsla? Det finns ju nästan någon slags så här, det här människans helighet, att vi liksom har de här, vi har blivit liksom begåvade med de här unika känslorna. Mm. Jag tycker ändå frågan är ju så här, om det går att simulera de här känslorna, om det går att liksom hitta komponenterna. Jag förstår att AI inte är där idag, men om det går att hitta de här komponenterna som får oss att känna samma sak, så tar det lite grann luften ur känslornas helighet.
Du menar om man kunde göra en tillräckligt bra simulering? Du menar inte att man skulle behöva göra någonting där den verkligen kände, utan bara en tillräckligt bra simulering?
Ja, så att säga. Alltså ett enkelt exempel. Mm. Om en AI kan få mig att skratta. Idag säger man ju att AI är så dålig på konst och litteratur. Och det är någonting som är så otroligt. Det kan bara människor. Men om vi kommer till ett läge där en humorshow är uppsatt av en AI, om den får dig att skratta, det är det enda som spelar någon roll.
Men det är för dåligt test. En ekorre kan få mig att skratta. Det kan inte bara vara skratta, det måste vara mycket mer.
Ja, men vi säger att du går därifrån och har haft jävligt roligt. Och du har skrattat lika mycket som du skulle ha gjort när en professionell stand-up-komiker kör. Alltså, jag bara menar att så här, det är, om du kan simulera en sån känsla, glädje, skratt, så är det fullgott.
Det kommer bli svårt att göra det på ett fullgott sätt. Det är det första man ska säga, tror jag. Men ja, för mig skulle det ju ändå spela en roll. Om jag visste att det var en riktig människa eller om det var en robot. Det skulle ju spela en roll. Det skulle ju spela en roll för dig också. Om du fick veta efteråt att någon hade skjutit AI i huvudet, så skulle du bli mycket mer upprörd om du trodde det var en människa, eller hur?
Mm, absolut.
Ja, ja. Så det skulle ändå inte göra att det är samma situation liksom.
Nej, men om jag blir hjälpt i min terapeutiska situation, om jag blir hjälpt med mitt problem och mår bättre, så...
Det kan vara bra, och det skulle inte jag heller, det skulle inte jag vara emot, att man kunde göra det. Det är inte det, men jag menar, AI, det är en teknologi som vi har utvecklat, och vi har ju utvecklat teknologier i tusentals år, och de har ju gjort oss till de liksom kulturvarelser som vi är. Så att det är inte unikt för AI, att vi kan uppnå en massa bra grejer genom teknologier, så att säga.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu ska vi prata om det du kallar gruppkänsla. Mm. Att liksom känna i grupp. Du säger till och med så här att det är lättare att känna i grupp än vad det är att känna själv. Vad menar du med det?
Jag menar att vi redan från början känner i grupp. Alltså vi pratar om det lilla barnet. Vi känner till och med tillsammans med andra innan vi vet om att vi själva existerar i den här självreflektiva meningen. Så att det börjar alltid med att vi känner i grupp. Vi är den typen av varelser som är uppväxta med det. Vi mår egentligen bara bra om vi känner i grupp. Och det är väldigt viktigt för oss att kunna göra det. Och att då bryta sig ut ur gruppen och inte känna som gruppen känner eller som gruppen menar att man ska känna. Därför att man till exempel har tänkt efter kring någonting. Det kan vara väldigt, väldigt svårt. Det är kopplat till starka, ibland ska jag säga nästan panikkänslor. Alltså av att liksom inse att det som var min grupp kan jag liksom inte längre vara med i. Då har jag inget hem längre. Så att det är oerhört starka känslor det där handlar om. Man kan förstå det. Dels kan man förstå det fenomenologiskt genom att se att vi i väldigt många olika lägen känner tillsammans med andra människor på olika sätt. Jag försöker skriva lite grann om det i boken. Olika typer av gruppkänslor. Men man kan också förstå det genom den här mera liksom evolutionära utvecklingen. Så det är liksom så vi gjorde helt enkelt.
Men vad är en gruppkänsla? För jag tror att här blir det lite förvirrande för mig. För jag tänker på det lättare som åsikter. Alltså att om vi har en rörelse, en politisk rörelse, då tänker inte jag, i alla fall i första hand, på den som en känslorörelse. Utan jag förstår att det är jättemycket känslor inbegripna i den här politiska rörelsens liksom vara. Men jag tänker på den framförallt som en uppsättning åsikter.
Mm-hmm. Men åsikterna, alltså det hör man ju nästan på ordet åsikt. De kommer ju från ett visst perspektiv. De kommer från en viss känsla. Men åsikter är ju alltid, liksom, de har ju alltid känslor i botten. Folk har ju åsikter för att de är upprörda ofta till exempel. Eller för att de är rädda. Så där finns ju känslan absolut med. Det finns ju olika typer av grupper då. Men den mest ursprungliga gruppen, det är ju människor som befinner sig i samma rum och gör någonting tillsammans. Och där har ju ofta kroppsliga uttryck en ganska stor betydelse. Man kan ju till exempel, det kan också vara förmedvetet, man kan liksom röra sig tillsammans i en dans när man dansar till exempel. Man kan befinna sig då i samma liksom stämning, samma euforiska känsla. Och det är mycket förmedvetna processer. Men om vi sen ska komma in på politik då, så kan vi ju kanske prata om att man liksom går och demonstrerar, en slags demonstrationståg eller någonting i den stilen. Och då är man ju också, då är man där tillsammans, man skriker tillsammans, man håller upp saker, man rör sig tillsammans. Allt det här kroppsliga där är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Men det som skiljer det från dansgolvet är ju att man också uttrycker olika typer av delade åsikter. Och det gör man ju nästan alltid i någon form av stämningsläge.
Men då förstår jag, kommer från en känsla, här skriken.
Ja, det gör de. De kommer alltid från en känsla. Men sen kan man ju också prata om att när man demonstrerar, jag har det exemplet i boken, så kan man ju säga att vi säger att alla demonstrerar en viss tid på fredagen. Då kan man ju säga att vi demonstrerar samtidigt och vi demonstrerar med varandra, fast några är i Stockholm och några är i Shanghai och några är liksom på något annat ställe. Och ibland, vissa känslor, vissa typer av gruppkänslor, där finns det ibland ett slags anspråk när vi känner tillsammans, när vi liksom känner för en mycket större grupp än de som är närvarande. Ibland kanske vi till och med känner för en större grupp än de som skulle hålla med oss. Att det, till exempel, det är liksom ganska vanligt att någon skulle säga någonting i stil med att det här gör jag, eller det här gör jag för alla kvinnors skull, eller alla kvinnors namn, eller i allas, alltså den typen av grupper som är mycket större då än den lilla gruppen som får plats på ett torg, kan också vara involverade i gruppkänslor på det sättet att vi kan liksom uppleva att vi känner i ett större kollektivs namn.
Just det. Och här säger du att känslor kan ideologiseras, de kan bli ideologi. På vilket sätt då?
Dels kan de ju bli ideologi på det sättet att alla ideologiska uppfattningar, de handlar ju ofta om rättvisa. De handlar liksom om rättvisor och framförallt orättvisor hur samhället liksom ska vara organiserat. Så att de har alltid någon slags känslomässig motivation i botten. Men när jag säger att de kan ideologiseras, jag menar väl flera olika saker, men jag tror att det du tänker på är att Om man då ingår i en sån politisk rörelse, då kan det liksom vara obligatoriskt att man måste känna sig berörd eller upprörd i vissa lägen när man får reda på någonting. Alltså hur man känner och hur mycket man känner avgör liksom hur bra gruppmedlem man är på något sätt. Så att om man inte känner, om man inte känner sig berörd, då är det ett tecken i sig på att man inte är rätt, att man inte är en fullkomlig människa i det här avseendet och liksom tillhör gruppen på det här rätta sättet. På det sättet kan känslor idealiseras. De blir liksom obligatoriska om du ska vara en bra människa. Om du inte blir upprörd över att den här kvinnan inte har fått det här liksom, jobbet istället för den här mannen, då är du fel. Liksom. Det har inte så mycket att göra med analys. Du ska känna det rätta. Så det tycker jag är ideologiseringen av känslorna. Känslan i sig utan någon slags beledsagande reflektion eller samtal blir det liksom, avgörande.
Ja, och där skriver du hur saker och ting kan liksom skruvas upp.
Mm.
Alltså att det finns oftast i såna här rörelser kan det finnas också någon slags chefsideolog eller ett par individer som står för de starkaste känslorna.
Mm.
Och det man då måste göra är att man måste möta de känslorna med ännu starkare känslor och ännu mer på något sätt radikala förändringar för att bli accepterad i gruppen.
Ja, du trappar upp buden liksom. För det man också ska säga är att nästan alla starka såna här gruppkänslor, i alla fall om det är politiska känslor vi pratar om, de är alltid också beroende av att det inte bara finns ett vi, det finns också ett dom. Va? Och det som gör känslorna speciellt starka är att de här dom som vi är emot, de som har fel eller de som har gjort något fel, de måste också, för att starka vi-känslor ska kunna finnas, så måste det nästan alltid finnas en fiendegrupp. Det där är djupt, det går långt tillbaka, det har liksom alltid varit på det sättet. Och när en politisk grupp träder fram och liksom identifierar en sån här fiendegrupp, och samtidigt det då finns en ledare eller olika människor som liksom organiserar den här gruppen, då kan man komma in i ett ganska farligt läge, för då kommer just de här uttalanden som vi ofta hör idag, som i alla fall alltid gör att jag drar öronen åt mig. De här stil med antingen är du för oss eller så är du emot oss. Liksom. Det är den typen av, och liksom, det räcker inte med. Alltså det kunde man ju se ganska tydligt. Black Lives Matter efter Floyd, mordet på Floyd, spårade ju ut just på det sättet. Det finns ju också dokumenterat att det räckte inte med rätt. Det räckte inte med att man skulle liksom se över och utbilda polisen, utan man måste ta bort polisen helt enkelt. Alltså det är en slags budgivning där man ganska snabbt hamnade på förslag som var fullkomligt orealistiska och sen blev kontraproduktiva, därför att det blev så viktigt att liksom känna mest.
Mm.
Ja.
Just det, och där skriver du också om de här statyerna, så det gick till slut. Alltså folk hänger med att man ville riva statyer över hela USA på personer som på något sätt hade med slaveri att göra eller haft rasistiska åsikter på 1800-talet som kanske många då hade. Men jag undrar, kan det vara så att är de här känslorna, kan de inte också vara av godo?
Jo, de är. Alltså de här känslorna, det är ju revolutionskänslor vi pratar om någonstans, tror jag. Alltså, de ger ju en otrolig kraft. Alltså, det är ju genom just sådana känslor som människor kan liksom förändra samhället. Så på det sättet är de ju en god kraft. Men de är också så väldigt farliga just därför att det ofta identifieras en motgrupp eller en fiendegrupp som då i värsta fall kan på olika sätt liksom förintas. Och det är också så att det blir liksom svårt eller nästan omöjligt att tänka som individ i det här starka revolutionära kollektivet. Man vill inte ha några tankar eller diskussioner. Man vill ha action nu. Liksom. Stå inte här och prata. Nu måste vi liksom släng i statyn. Liksom. Släng ner den.
Mm. Just det. Och det är en ganska känslobaserad handling också.
Ja.
Den är väldigt primär.
Ja, det är den. Och jag menar, i politisk utveckling så de här rörelserna spelar ju en viktig roll. Men så fort de, det har man ju sett också genom historien, så fort de leder till att man liksom på ett ganska snabbt sätt kommer till makten, så uppstår ju ganska snabbt situationer där väldigt många människor förlorar livet. Liksom. Så har det ju varit i Sovjetunionen, i Kina, i liksom, ja, i Kampuchea. Alltså, det finns ju jättemånga exempel på det, hur den här typen av processer har spårat ur. Franska revolutionen var väl den första och tydligare, men det innebär ju inte att man kan säga att det hade varit bättre om franska revolutionen aldrig hade hänt. Mm. Den var ju en central del i utvecklandet av hela upplysningsfilosofin. Men, så att det är inte så enkelt att man kan säga för eller emot, men man bör vara försiktig, just därför att det finns en sån otroligt stark kraft i gruppkänslor, och framförallt när olika grupper ställs mot varandra och när det blir viktigare vilken grupp du liksom är med i än vad du har gjort eller vad du tänker.
Mm. Du tar ju hjälp av den tysk-judiska filosofen Hannah Arendt som har ett begrepp som heter pluralitet, som handlar om hur man kan på något sätt stävja gruppkänsla lite grann eller göra den lite mer konstruktiv. Vad är hennes pluralitet för någonting?
Jo, jag tänker att man behöver ju i ett gott liv eller ett gott samhälle så behöver man liksom flera olika typer av gruppkänslor. Och den här liksom masskänslan som vi pratade om tidigare, den kan vara viktig i vissa situationer, men den är alltid potentiellt problematisk och farlig eftersom den kan löpa amok på olika sätt. Det man behöver för att liksom bygga en slags mer utvecklad mänsklig samvaro, det är ett förhållande i gruppen som tillåter människor att liksom träda fram för varandra. Att vara individer i gruppen. Att vara olika, välkomna och vara intressanta just för att de är det. Och det är det som Arendts idé om pluralitet handlar om. Att vi är en grupp. Man kan diskutera hur stor en sån grupp kan vara. Jag tror att man landar väl någonstans liksom på kanske en 10-20, kanske ända upp till 100 kanske. Jag vet inte, det beror lite grann på hur kvalificerat det där framträdandet och vänskapen ska vara. Men vänskap och kamratskap på den här, i den här liksom mindre gruppen är ett helt annat sätt att vara tillsammans än en slags masstillvaro där man skriker högt tillsammans. Det handlar snarare om att träda fram för varandra med olika liksom, distinkta argument. Alltså lägga just tanken och det personliga framträdandet till gruppkänslan. Och det är ju en väldigt bra grundförutsättning, tror jag, inte bara för att leva ett rikt innehållsrikt människoliv, utan också för att bli lycklig eller leva ett gott liv. Alltså det är den typen av gemenskap som vi inte bara mår bra i, utan där vi också kan liksom utvecklas maximalt. Alltså olika yrken kan ju också vara ett exempel på det, och jag skulle säga att inom forskning kan det också finnas den typen av gemenskap.
Och en viktig beståndsdel här är väl också att man inte behöver nå konsensus.
Nej, vi behöver inte nå konsensus. Jag tror att det är viktigt, därför att jag tror att det där är någonting vi hela tiden måste kämpa med, kanske speciellt vi svenskar, för att vi är liksom oroliga om vi inte efter den här diskussionen kan säga att ja, nu är vi i alla fall överens eller någonting i den stilen. Det kan också vara så när man sitter i såna här radiosamtal, vi blir oroliga om man inte, när vi inte har rätt ut det här, vi måste ju vara överens till slut liksom.
Det är den sociala pressen.
Det är den sociala pressen som vi känner och som är pålagda oss som gruppvarelser liksom redan från början, och vi har ju olika svårt med det där. Med att stå ut. Vissa har lättare än andra.
Ja, vissa verkar inte bry sig alls om det där.
Nej, och då är ju risken då, det är den andra förlängningen då, narcissisten eller psykopaten liksom, eller hur?
Ja, vi ska avsluta med att prata lite grann om det muntra som händer i slutet på våra liv när vi ska dö. Vi kan baka ihop lite, för du pratar ju både om sjukdom och död som känslor. Vi kanske ska börja ändå lite grann med den här sjukdomskänslan. Du har ju som filosof uppehållit dig ganska mycket kring sjukdomar. Vad har det med känslor att göra?
Ja, alltså sjukdomar, upplevd sjukdom är ju i grund och botten en känsla. Om vi pratar om somatiska sjukdomarna så är det ju kroppsliga känslor. Det är så här smärta, svårt att få luft, svårt att röra sig. Så det där är ju ganska tydligt. Men även psykiska eller psykiatriska sjukdomar inrymmer liksom såna olika typer av plågsamma stämningar som ångest eller nedständighet och så. Och min idé då, som det är inte första gången i den här boken, jag har skrivit mycket mer om det på andra ställen, det är att man helt enkelt kan förstå sjukdom som en slags hemlöst vara i världen, en slags liksom hemlös livsform, primärt kopplad till att man också inte längre riktigt är hemma i sin egen kropp, va? Så det är tanken, en slags hemlöshet. Men det finns ju andra hemlösheter också. Man kan ju bli hemlös på grund av ett krig. Eller för att det finns också existentiell hemlöshet och så. Så jag säger inte att sjukdom är vårt enda sätt att vara hemlösa på. Men det är ett av de de kanske grundläggande och viktigaste och liksom vanligaste sättet att erfara hemlöshet på.
Ja, och där blir det ju så tydligt då när man är sjuk. För att jag kommer precis från en vecka av där jag mådde väldigt dåligt. Mm. Jag låg första dagarna var jag så dålig att jag liksom, när telefonen ringde så kunde jag liksom höra den svagt i ett töcken. Och det fanns liksom ingenting i världen som skulle kunna få mig att svara den där telefonen. Nej. Jag bara låg och var däckad. Då är man ganska långt från den här tanken om att jag tänker allt så är jag.
Nej.
Då är man väldigt mycket så här, jag är bara en kropp som håller på att förinta så här. Det är liksom grundtonen man har. Är det någonting, skulle du hålla med om den?
Absolut, och det är ju grunden är ju en obehaglig känsla. Jag tycker kanske att illamåendet är det allra bästa exemplet, när man liksom vänder ut och in på sig själv nästan. Det är nästan, tycker jag, nästan den plågsammaste. Och svår smärta är jobbigt också. Om man får som du hade, jag tror någon slags influensa eller något sånt där, det är ju också jobbigt för att det gör så ont och man blir så reducerad. Men där kan man också liksom ytterst, om man bara lyckas sova liksom på något sätt, eller hur? Att man, det är ofta det man vill komma till då. Man vill bort bara. Så
man vill stänga känslan.
Man vill stänga känslan, exakt. Ja. Exakt. Mm. Och det som är så vidrigt med illamående är just att man inte kan somna. Det är nästan hopplöst eller stark smärta. Det går inte, den håller en vaken. Mm. Plågar den på det sättet liksom.
Och vad är döden för någonting då? Kopplat till känslor?
Ja, döden, alltså, boken heter ju Världen vaknar, känslornas plats i människans liv. Och döden är ju naturligtvis motsvarigheten till uppvaknandet på andra sidan. Det är insomnandet helt enkelt. Det är det sista insomnandet. Vi somnar ju i allmänhet en gång per dygn minst. Men då vaknar vi ju igen. Döden är liksom den sista gången vi somnar in. Så det är det sista insomnandet. Och det är ju mitt insomnande. Sen kommer ju andra att finnas kvar efter mig naturligtvis. Men det, det som är just min personliga existens, också kopplat till den här kroppen som jag har just nu och som jag kanske kan byta ut lite reservdelar på och så, men som ändå i grunden är min, det är ju också den då som för sista gången så att säga somnar in och upphör. Och döden själv vet vi ju ingenting om. Vi vet ju inte vad som händer eller om det händer något, och när man är död så känns det ju inte längre. Men det jobbiga med döden, jag bara nämna det så kan vi prata om det, det är ju att vi är ju rädda för döden helt enkelt. Det är svårt.
Exakt, det är ju det som egentligen som jag far efter här. Det är ju att det är så spännande att det finns ju inget fenomen som lämnar oss så berörda.
Mm.
Alltså inte bara för alltså anhöriga såklart, men oss själva när vi står inför döden. Att det är, för de allra flesta människor föreställer mig, så är det förenat med rädsla.
Ja, det är förenat med rädsla. Vi är ju, i och med att vi är till på det sättet som vi är, som den här strömmande livskänslan, så är vi ju liksom redan från början orienterade mot att vi vill fortsätta. Vi vill fortsätta finnas till. Många av känslorna är liksom till för just att vi är rädda för saker till exempel. Och ytterst så är vi ju det vi är rädda för, att de vi älskar eller ytterst vi själva, att vi ska dö helt enkelt. Så det är ju den yttersta rädslan redan. Inte redan från början kanske, men i alla fall från att man har blivit självmedveten på något sätt.
Men det som är intressant med det här tycker jag, det är att det är någonting som inte lirar här. Det är ju att kroppen, den tar ju långsamt farväl. Och sen kommer man, jag har ju tagit farväl av min farmor eller min egen mamma. De var små liksom sparvar, som beniga sparvar. Deras kropp hade ju verkligen checkat ut, men ändå verkar det finnas någon rädsla för att dö, så att den här känslan den finns fortfarande kvar intakt trots att kroppen har checkat ut.
Kan kanske vara så, det är väl olika, man får liksom vara ödmjuk för att det kan vara olika för olika människor. Men när man är rädd för döden så kan man ju vara rädd för två olika saker. Man kan ju antingen vara rädd för att det helt enkelt ska ta slut, att man inte ska finnas kvar längre. Och så kan man ju också vara rädd för att det ska göra ont att dö. Det är ju många som är. Och för att livet ska bli hemskt och plågsamt när man går in. Det är ju ofta, man är ju sjuk på vägen. Man har den typen av liksom jobbiga, plågsamma känslor. Och man kan ju vara rädd för dem också. Så på det sättet är det ju två lite olika saker som man är rädd för kanske. Men min erfarenhet är annars att, jag menar, det verkar vara så att de enda gången när det är någorlunda liksom acceptabelt för den som dör och dör, det är när liksom kroppen redan i någon mån har lagt av. Liksom. Så länge, det är därför det är så otroligt plågsamt för unga människor att dö till exempel. Därför att deras kroppar spjärnar emot till varje pris. Liksom. Men när en kropp har blivit tillräckligt gammal och utsliten, så är det liksom lättare för den att släppa taget, och då blir det också lättare för personen som är den kroppen att dö.
Det är jag helt med på, där håller jag med dig. Och det är kanske också helt enkelt sant när man är på ett demensboende, att där är det inte jättemycket skräck förenat med död. Men om vi tar sjukdomar, om vi tar typ den här buddhistmunken, svenska Björn Natthiko, ja. Som då, han valde ju att avsluta sitt liv för att han var svårt sjuk i ALS. Mm. Han beskrev ju hur hans kropp, jag menar, det vet ju alla som har läst på eller sett ALS-sjuka, det är ju en fruktansvärd sjukdom där kroppen verkligen förmultnar i realtid. Mm. Där verkar ju sinnet och känslan vara intakt. Det är kanske det som är mitt exempel.
Ja, just det, precis. Att liksom, ja, om vi säger, jag är inte dualist och det är säkert inte du heller, men själen är intakt på något sätt.
Ja, det är det du menar. Det är exakt, det finns, precis så, det verkar finnas en liten tankens renhet ändå, det verkar finnas där.
Jo, så tror jag det. Men det kan ju, alltså, det hemska med ALS är att man kvävs ju till döds. Det är som plågsam död, va? Det är det som är så hemskt. Så det är därför man verkligen kan förstå att man vill checka ut lite tidigare själv. Liksom. Jag skriver ju en del om det här med dödshjälp och dödshjälpsdebatten och de olika argumenten för och mot i boken. Och jag är i grunden liksom öppen för någon form av legalisering. Att vi skulle behöva metoder när vissa omständigheter liksom föreligger. Vi har inte tid att gå in och diskutera detaljerna i det här nu, men där vi skulle ha den möjligheten. Den stora svårigheten som jag ser är att legaliseringen av dödshjälp i vissa situationer kan göra att vissa människor inte längre vill leva, skulle fortsatt ha velat leva annars, därför att det kan helt enkelt leda till att de på något sätt uppfattar sin egen existens som att den liksom inte längre är värd att leva, framförallt därför att de liksom bara ligger andra människor till last, de har ingen mening längre, alltså det är där tror jag som utmaningen ligger när man ska legalisera dödshjälp.
Precis. Det där är, jag har gjort ett helt eget avsnitt om det för den som är intresserad med PC Jersild där han tar upp alla de här för- och nackdelarna. Mm. Men avslutningsvis, ska vi bara säga någonting om vad tror du är liksom den, vad är den sista känslan som man lämnar jordelivet med?
Ja, jag spekulerar ju om det i boken där. Alltså den positiva, det man kan hoppas på är väl att det är någon form av ganska angenäm känsla. Alltså de allra sista sekunderna. Det verkar ju så, man har gjort den typen av studier på hjärnor och även på råtthjärnor och sådär. Och tittat på vilka delar av hjärnan som aktiveras när man får akut syrebrist i hjärnan. Och det verkar leda till processer som skulle kunna ligga ganska nära det som man får när man får någon slags hallucinogenkick helt enkelt. Så det skulle kunna vara något sånt. Men där finns det mycket spännande saker man skulle kunna diskutera som också handlar om det här med tidsmedvetande. Liksom. Det verkar ju som att tidsmedvetandet sätts lite ur spel eller radikalt förändras eller kan göra det under den här allra sista tiden. Och det skulle ju kunna leda till att allting antingen går väldigt fort eller går extremt långsamt. Och det är ju i sig naturligtvis en ganska hemsk tanke. Tänk om de här sista liksom, sekunderna egentligen för den som upplever dem rent fenomenologiskt varar hur länge som helst. Mm. Då skulle man ju i någon mening aldrig dö. Liksom. Men det skulle inte vara speciellt angenämt om det inte är en riktigt bra kick. Liksom.
Jag tänker på den här, det var en kvinna som var med om den här hemska tsunamikatastrofen 2004 i Thailand. Hon beskriver hur hon hamnade under en av de här vågorna och det är såklart, i början är det en otrolig skräck där hon bara försöker kämpa sig upp till ytan, men hon kommer inte till ytan. Och så plötsligt så kommer det till henne ett lugn som hon aldrig upplevt tidigare. Så verkligen är så här att hon ser ytan där uppe och liksom sjunker ner. Och sen så plötsligt så kommer en våg till och kastar upp henne. Så att hon liksom, hon är precis vid gränslandet där ska dö, men så gör hon inte det. Nej. Så att det låter ju som att det skulle kunna vara ganska trösterikt.
Hoppas det är så. Det finns en del som talar för att det är så.
Ett jättestort tack att du kom tillbaka till min podcast, Fredrik Svenius.
Alltid trevligt att vara här.
Tack för att du lyssnat på ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet. En av de roligaste sakerna med att göra en podcast är att ha kontakt med er lyssnare. Så skriv gärna till mig på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Berätta vad du tycker om podden, ge mig tips på gäster och ämnen och kom med förfrågningar om du vill att jag ska vara konferensier eller moderator på ett evenemang. Jag läser och svarar på alla mejl. Tack för att du lyssnar.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.